om en månad. Alltså jag är ibland så här, man tänker långt fram och så glömmer man säga det ibland. Men om en månad så ska vi faktiskt ha en predikoserie här i församlingen om just hur det går till att bli kristen. Ibland tänker man att nej, men det vet man väl. Men det är inte alltid så självklart. Så i slutet av februari och i början av mars kommer vi ha 3 söndagar med rubrikerna omvändelse, dop och andedop. Om vägen in i tro. Om du känner liksom att det här skulle jag vilja veta mer om, eller du känner någon som är lite nyfiken på hur går det till egentligen? Varmt välkommen till 3 söndagar om just detta. Idag så ska vi läsa ytterligare en ökenberättelse ur Moseböckerna. Vi tog 2 sådana runt årsskiftet och idag blir det en tredje och sista. Egentligen så är det 2 olika berättelser vi ska läsa om idag. Det är 2 händelser som på ett sätt verkar vara samma händelse. Det är samma sorts situation som uppstår, men det är det inte. Det är en ganska lång tidsrymd mellan och de utvecklar sig på olika sätt. Den delen av Moseböckerna som vi ska läsa ifrån, som handlar om tiden för Israels uttåg ur Egypten, de utspelade sig för, ja, man är lite osäker, men cirka 3400 år sedan. Det är en otroligt lång tid sedan. För en annan som inte kom ihåg vad man åt till middag igår liksom. Och ibland när man närmar sig de här berättelserna så kan man undra liksom, finns det verkligen någonting att hämta här? I den första kristna kyrkan så inträffade de här händelserna bara 1400 år tidigare. Och redan det är ju väldigt långt tillbaka. Men så här skriver Paulus i första Korintierbrevets 10:e kapitel. Vi kan läsa det från vers 1 och framåt. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud, utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften: folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp och förlustade sig. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde, så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde. De föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde. De dödades av förgöraren. Allt det som hände dem är exempel. Och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss. Därför ska den som tror sig så stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Paulus tar upp flera olika berättelser från just ökenvandringstiden. Och så säger han att det finns en god anledning att läsa dem. Det finns något att lära sig från dessa berättelser. Och han skriver också, man ser det nästan inte, men han skriver också liksom att Jesus finns med under hela tiden i ökenvandringen. Gud som har skapat allt är ju den som har valt att uppenbara sig för oss människor som han har skapat. Gud har gett sitt levande ord först till Israels folk och sen till hela världen. Han har gett sin egen son för först till Israels folk men också till hela världen, för att det ska gå att se honom. Så detta får vi ha med som en bön när vi rör oss i de här berättelserna som ibland är lite svåra att förstå. Att, som har hänt för väldigt länge sedan, liksom, att se Jesus bakom. Se det i berättelsen som driver oss till Jesus. För att Jesus har ju kommit för att varje människa ska få närma sig Gud och få tro på honom. Låt oss be. Gud Fader, tack för att vi får läsa ditt ord idag. Tack för att du är en god Gud, en kärleksfull Gud. Tack för vad du har gjort genom historien. Och att du har haft din hand med i hela historien. Du har talat och du har uppenbarat dig på olika sätt. Herre, vi ber dig att liksom Paulus och de första kristna, så ska vi få lära oss någonting av det som du har gjort tidigare. Och vi ber dig framförallt att vi skulle få se dig, Jesus Kristus. Och se den väg som pekar mot dig. Tack för att du har öppnat en väg för var och en som tror att få bli Guds barn. Amen. Två ökenberättelser har vi redan tittat på under de tidigare veckorna. Mose levde 40 år i öknen på flykt undan rättvisan. Och den avgörande händelsen som gjorde, han trodde förmodligen att det var så här mitt liv blev, öken. Men den avgörande händelsen som gjorde att han lämnade öken och gick in i det som Gud hade förberett för honom, gick in i ett ledaruppdrag, det var ett möte med Gud själv. Gud uppenbarade sig för honom och så sa han att jag har sett mitt folks nöd. Deras slaveri, det förtryck de lever i. Och jag vill befria dem och jag vill använda dig. Och Gud presenterar sig med ett namn för Mose. Jag är. Och Mose och hela Israels folk får genom det namnet en uppfattning om vem de har att göra. Mose liksom kastar av sig sina skor direkt i vördnad inför Gud. Han förstår, oj, det är verkligen himmelens och jordens skapare som talar till mig just nu. Den andra berättelsen, 40 år senare, för att det var ju inte bara 40 år Mose fick i öknen, han fick 80 sammanlagt. Det är ju inför att folket på nytt närmar sig det utlovade landet för att inta det. Och då ser Mose tillbaks på de ytterligare 40 åren och Gud talar till honom och säger att det finns någonting att ta med sig härifrån, nämligen att människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Herren. Öknen blev en tid av fördjupning och förberedelse inför det som Gud hade lovat. För Gud visste ju att tanken för folket var ju inte öken utan Kanaans land. Det finns många spännande berättelser från ökenvandringstiden. Man kan läsa dem i den andra Moseboken och i den fjärde. Idag ska vi gå, vi börjar den första av de här två snarlika berättelserna. Det finns faktiskt i andra Moseboken, det 17 kapitlet. Och från vers 1 och framåt. Då står det så här. Hela Israels menighet bröt upp från Sinöknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren gav. De slog läger i Refidim, men där fanns inget vatten att dricka för folket. Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. Varför anklagar ni mig, frågade Mose. Varför sätter ni Herren på prov? Men eftersom de var törstiga knotade de mot Mose och sa, varför har du fört oss ut ur Egypten? Vill du att vi själva, våra barn och vår boskap ska dö av törst? Då ropade Mose till Herren, vad ska jag göra med detta folk? Snart stenar de mig. Herren sade till honom, gå framför folket med några av de äldsta i Israel och ta med dig den stav som du hade då du slog på Nilen. Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb och du ska slå på klippan och då kommer det vatten ur den så att folket får dricka. Mose gjorde så inför de äldsta i Israel. Platsen fick namnet Massa och Meriva eftersom israeliterna hade anklagat Mose där och hade satt Herren på prov och sagt: finns Herren ibland oss eller inte? Mose har ganska nyligen gått i spetsen för folket ut ur Egypten när den här händelsen inträffar. Och i slutet av det 13:e kapitlet i andra Mosebok, då står det att Gud själv leder folket genom en molnpelare på dagen. Man kan bara föreställa sig hur det såg ut. Och en eldpelare på natten. Och det absolut sista som står i andra Mosebok, i det 40:e kapitlet, då får man beskrivet hur det här fungerar. När den här molnpelaren rörde sig, då följde folket efter. Där den stannade, då slog man läger. Och om den inte flyttade sig, och det kunde handla om en dag, det kunde handla om en månad, det kunde handla om år. Om molnpelaren inte flyttade sig, då stannade folket kvar. Så på det sättet så ledde Gud folket från plats till plats under den här tiden. Så är alltså situationen i stycket vi läste. Folket drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren gav. Det är alltså ingen slump att de befinner sig just där de är. Det är inte så att Mose har gått vilse, utan Gud har lett dem dit. Men ett problem uppenbarar sig. Det finns inget vatten att dricka på den här platsen. Och då vänder sig folket mot Mose liksom. Har du fört oss hit för att vi ska dö? Vilken dålig ledare du är. Och man antyder liksom att varför skulle vi lämna Egypten? Och det är inte första gången som folket ropar så. Och det är definitivt inte den sista. Och Mose vänder sig till Gud. Hur ska jag göra? Och Gud säger: ta din stav och slå på klippan. Så kommer det vatten ur den. Och det sker. Inte riktigt, men nästan 40 år senare så utspelar sig en situation som är väldigt lik denna. Vi går till 4:e Moseboken och det 20:e kapitlet. Hela Israels menighet nådde fram till Sinöknen i första månaden. Och folket slog sig ner i Kadesh. Där dog Miriam och där blev hon också begravd. Men menigheten led brist på vatten och de samlades kring Mose och Aaron. Folket anklagade Mose och sa: om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför Herren. Varför har ni fört Herrens församling till den här öknen? Där både vi och vår boskap går under. Varför har ni fört oss ut ur Egypten och tagit oss till detta eländiga ställe? Här växer varken säd eller fikon eller druvor eller granatäpplen. Och här finns inget vatten att dricka. Mose och Aaron lämnade då församlingen och gick till uppenbarelsetältets ingång. Där de föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. Herren talade till Mose: ta staven och kalla samman menigheten, du och din bror Aaron. Ni ska tala till klippan i deras åsyn. Då kommer den att ge ifrån sig vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och boskapen att dricka. Mose tog staven som låg inför Herren, så som han hade blivit befalld. Och Mose och Aaron samlade församlingen framför klippan. Mose sa till dem: hör på upprorsmän. Kan vi skaffa fram vatten åt er ur den här klippan? Så lyfte Mose handen och slog två gånger med staven mot klippan. Vattnet forsade fram och både menigheten och boskapen fick dricka. Men Herren sade till Mose och Aaron: ni litade inte på mig och höll mig inte helig inför israeliterna. Därför kommer ni inte att föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Detta var ett Meriva-vatten, ett anklagelsevatten. Israeliterna anklagade Herren, men han visade sin helighet bland dem. Den här gången finns inte folkets ledare kvar. De fanns med vid det första tillfället. Men de var de som med folket hade gjort uppror på gränsen till Kanans land och sagt att det är omöjligt för oss att gå in i det Gud har lovat. Har ni tagit oss hit för att dö i öknen? Och så blir det. Folkets ledare dör i öknen. Nu är det en yngre generation. Men de klagar på exakt samma sätt. Om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför Herren. Varför är vi här? Nu är det slut. De klagar inför Mose och framförallt de klagar inför Gud. Mose och Aron söker sig till Gud, men de får annorlunda instruktioner den här gången. Gud säger, du ska tala till klippan och den ska ge ifrån sig vatten. Mose och Aron kallar samma folket, Mose lyfter staven. Men han gör som han gjorde 40 år tidigare. Han drämmer till klippan, han gör det två gånger. Två gånger slår han på staven, på klippan med staven. Och vattnet forsar fram. Folket är nöjda. Men Gud är inte nöjd. Hur ska man förstå den här berättelsen egentligen? Jag tänker att man kan se den ur två perspektiv. Och det ska vi försöka göra för att förstå liksom vad finns i detta. Vad kan vi lära oss av? Dels folkets perspektiv, men också Mose, ledarens perspektiv. Vi börjar med folkets perspektiv. Hur är den här händelsen återgiven i resten av Bibeln? För den är faktiskt det. Den dyker upp vid ett antal tillfällen. På flera ställen är den faktiskt återgiven som ett tecken på Guds omsorg. Vi ska läsa några verser i Psaltaren. I psalm 105 och vers 41 står det exempelvis så här. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det rann som en ström i det torra landet. I psalm 114 och vers 8. Eller man kan läsa vers 7 och 8, då står det så här. Bäva för härskaren du jord, bäva för Jakobs Gud. Han som gör klippan till sjö och flintan till källsprång. I Jesaja kapitel 48 dyker också en hänvisning till detta upp. Jesaja 48 och 21. Då står det så här. De behövde inte törsta när han förde dem genom ödemarken. Han lät vatten flöda ur klippan. Han klöv klippan så att vatten strömmade fram. Framförallt dyker denna händelse upp som ett tecken till folket att komma ihåg Guds omsorg om dem. Han gav dem vatten ur klippan när de var törstiga. Men det finns en psalm, psalm 78, där kontrasten mellan Guds omsorg och folkets otro poängteras. Vi ska börja med att läsa de första åtta verserna i psalm 78 och sen hoppa lite längre fram. Då står det så här. En dikt av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Hör vad jag har att säga. Jag vill yppa visdomsord och tyda det förgångna. Vad vi har hört och lärt känna. Vad våra fäder berättade för oss. Vill vi inte dölja för våra barn. Vi ska berätta för kommande släkten om Herrens ära och hans makt och om de under han gjort. Han gav sina bud åt Jakob, stiftade en lag åt Israel, där han befallde våra fäder att undervisa sina barn så att det blev känt för kommande släkten. Och barnen som föddes skulle berätta det för sina barn. De skulle sätta sin lit till Gud och aldrig glömma hans gärningar utan hålla hans bud och inte bli som sina fäder ett trotsigt och upproriskt släkte. Ett opålitligt släkte utan trohet mot Gud. och verserna 15-20 i psalm 78. Han klöv klippan i öknen och gav dem vatten ur djupen att dricka. Han lät källor bryta fram ur stenen, lät floder av vatten strömma ner. Men de fortsatte att synda mot honom, att trotsa den högsta i öknen. Med vett och vilja satte de Gud på prov när de krävde att få mat. De klandrade Gud och sa, kan Gud duka ett bord i öknen? Han slog på klippan så att vatten strömmade fram och bäckar flödade. Men kan han också ge oss bröd och skaffa kött åt sitt folk? Uppmaningen i hela den här psalmen som står i början är att med tanke på vad Gud redan har gjort, på hur han har uppenbarat sig, så ska folket lära sig att lita. De ska föra vidare till sina barn och barnbarn, till generationerna efter, att vår Gud är en Gud som man kan lita på. Vår Gud är en omsorgsfull Gud. Och kontrasten blir ju då fäderna i öknen som inte litade på Gud. Och här har vi ju två olika tillfällen. Nästan 40 år har gått. Gud visade, han kunde ge vatten ur klippan. Samma situation dyker upp igen. Och det är inte tilliten som lyser igenom i den situationen. Under hösten så har jag i min personliga bibelläsning tagit mig bit för bit genom Saltaren. Och när jag läser de här bibelorden ur andra och fjärde Mosebok om Israels folk, så är det en sak som slog mig. Nämligen att det är skillnad på att klaga och att anklaga. Under ökenvandringen, då folket inte kände Gud och inte verkar ha varit särskilt intresserade av att lära känna honom, så är ju tonen genomgående hård. Jag har inte räknat, men det skulle bli en lång lista på alla de tillfällena då det uppstår ett problem och det första man säger är: vi visste det, Gud. Varför har du lett oss hit för att dö? Gud utmålas som någon slags sadist som befriar folket ur öknen, bara för att befriar folket ur Egypten, bara för att låta dem dö i öknen. Trots att det inte är sant, trots att Gud gång på gång på gång griper in och hjälper och räddar folket i olika situationer. Jämför med Saltaren. Det var detta som bara slog mig. Jämför med Saltaren. Saltaren är ju en blandning av många olika slags psalmer. En del av dem är hyllningssalmer, tacksägelsesalmer. Men Saltaren innehåller också väldigt mycket nöd. Människor som skriver i tuffa omständigheter, tuffa situationer. Och dess författare, David, Mose och flera andra, de klagar till Gud, men de anklagar honom inte. Finns det någon skillnad mellan att klaga och att anklaga? Jo, men närheten till Gud, tilliten, kärleken. Bibeln säger ju inte att ni får inte klaga. Ni måste hålla tyst, ni ska alltid vara nöjda. Det är inte det som står i Bibeln. I Saltaren så finns det ju en massa psalmer där folk ger uttryck för djup nöd. Men de vädjar till en Gud som de vet är kärleksfull. En Gud som de tror på. En Gud som de litar på. En nära relation tål ju fullständig öppenhet. Att man säger precis som det är. Jag tror också Gud uppskattar det. Men det finns en skillnad. När man fastnar i ord och tankegångar som bara anklagar Gud, ska man nog se det som en varningssignal. Alltså, gör jag verkligen Gud rättvisa nu? Är min bild av vem Gud är, stämmer den? Vi går till det andra perspektivet. Mose. Mose är ju den som själv var mitt i händelsernas centrum vid det första tillfället då folket behövde vatten. Att slå på en klippa med en stav, men redan det är ju en handling som kräver tro. Det var ju en stav, det var ju ingen tryckbar. Av någon anledning, om det är för att han är rädd för folket, står ju inte riktigt uttryckligen. Så väljer han att göra precis på samma sätt, trots att Gud har sagt åt honom att den här gången ska du tala till klippan. Och jag vet inte om man ska läsa in någon ytterligare osäkerhet i att han slår två gånger på klippan. Och vattnet forsar fram. Och då kan man ju fråga sig, de här två olika händelserna. Varför ber Gud honom att göra på ett annat sätt än tidigare? Gud hade ju kunnat säga, men Mose, du vet liksom, fram med staven, du vet hur det här ska gå till. Men kanske är risken överhängande att Mose i så fall hade tappat fokus från tron och relationen på Gud till handlingen i sig. Alltså om jag gör på just det här sättet med just det här föremålet, den här staven, och det slog mig nu när vi läste det att det verkar ju som att staven låg liksom i uppenbarelsetältet. Det kanske inte var någonting som Mose hade med sig varje dag. Tänker man tänkt liksom att just den här staven, det är något speciellt med den. Ibland kanske man tänker så här, men om jag säger just de här orden på just det här sättet, då blir det precis som vi vill att det ska bli. Men det är ju inte tro, det är ju magi. Jag förväntar mig ett exakt resultat av ett visst föremål. Man kan läsa de här två berättelserna och verkligen fundera på det. Varför är det annorlunda? Är det så att det alltid måste vara spektakulärt och annorlunda liksom för att det ska vara från Gud? Nej, men det är ju inte poängen med berättelsen heller. Utan poängen är ju att Mose och folket, de behövde lära sig att lita på Gud. Därför att kraften, den låg då som nu i relationen till Gud. Det var Gud som öppnade klippan. Kraften låg hos Gud. Och det här upprepas ju gång på gång i Moseböckerna och i resten av Bibeln. Och där finns det någonting också för oss så långt efteråt att lära oss, att ta till oss. Det är inte alltid så lätt att veta eller urskilja vad säger Gud. Det är inte alltid Gud säger någonting specifikt hur man ska göra. Vi har ju trots allt fått ett förstånd att tänka själva. Men de gångerna som Gud ger en specifik anvisning, det är inte alltid så lätt att liksom veta det heller. Man kan läsa berättelser om Israels folk och tänka ibland så här, tänk om jag hade haft en molnstol så jag visste precis vart jag skulle gå i livet. Men det hjälpte ju tyvärr inte israeliterna heller jättemycket just vad gäller deras tro. Jesus säger, sök först Guds rike. Och han säger, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas. Det finns liksom inga genvägar runt Gud i Guds rike. Utan riktningen är här hela tiden. Närma er Gud. Hos honom finns kraften. Och om man fastnar i en viss metod, då kan det snarare bli avvägar. I Bibeln så beskrivs Mose som en av de personer i historien som stått allra närmast Gud. Men hans handlande vid klippan i Kadesh vid det här tillfället, det fick en konsekvens. Gud säger till honom att nu kan du tyvärr inte vara den som leder folket in i Israel. Och Mose vädjar till Gud vid ett senare tillfälle att Gud, kan jag ändå inte få gå in? Och Gud säger, nej, du kan inte få det. Du kan få se, men du kan inte få gå in. Ökenvandringen innebar en lång period av prövning men också förberedelse för Israels folk. De blev hela tiden utmanade att söka sig närmare Gud, att lita på honom. Syftet var ju att tron skulle växa sig starkare. Och när vi läser de här berättelserna och kanske speglar oss i dem så kan vi ju ställa samma frågor. Hur hade jag agerat i den här situationen? Och ibland hamnar vi ju i situationer där vi inser i efterhand att ja, just det, nu anklagade jag nog först. Vi ställs inför samma frågor och det kanske är nyttigt för oss. För kom ihåg, öknen är inte målet. Öknen är inte målet. Gud är inte en elak Gud som släpper oss i öknen. Han är en god Gud som vill lära oss någonting. För att han har tänkt leda oss ut ur öknen och in i någonting annat. Och han vill bygga en tro i våra hjärtan som håller för det som ligger framför.